hallå där och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt från den genuina podden Genuin Lärkula. Idag sitter vi på Murphys och som vi tidigare deklarerat för er så är det här inte en vanlig podd från studion utan istället en bärspodd.
Fan vad genuint.
Ja, det är mycket gemytligt faktiskt. Gediget, genuint, gemytligt.
Vi skulle säga det att vi är det vanliga gänget. Jag sitter ensam på min sida idag. Mm. Det känns lite ovanligt på något sätt. Utan nu känns det mer som att jag är två framför mig. Även om man på något sätt kan se att Ludde är på min höger sida och Johan på min vänstra sida. Men enbart om man anstränger sig för att hitta de vinklarna.
Ja, jo men så är det ju. Jag gillar ju bara på din högra sida egentligen. Men nu blir inte sitta i soffan, det blir lite för intimt. Jag väljer en stor istället, vilket är lite av ett dillchipsbad. Men från mig till höger har jag Johan Björk med mig.
Mm, sitter här, klunkar bärs som ni två gör. Ja. Riktigt genuint, det är så här alla podddagar borde se ut egentligen.
Precis, för det är ju lite av de roligaste poddarna egentligen vi gör när vi har de här bärspoddarna. Det blir ju vår andra bärspodd i historien för Genuin Lärkula.
Och det är så kul att se Ludde när han verkligen anstränger sig för att artikulera orden efter några bärs. Liksom. Anstränger sig att det ska bli rätt.
Det är ju det att man har ju en sludderförmåga på när man är lite halvt onykter eller i alla fall har druckit lite grann. Så det är viktigt att kunna artikulera på ett korrekt och riktigt sätt.
Vi ska säga det också att det är ju derbydag när vi spelar in. Det är tisdag, det är 08 derby. Djurgården ska om ett par timmar ta emot Hammarby på Tele2 Arena. Den arenan de för övrigt delar mellan de bittra rivalerna. Kan man säga något kort om det innan vi drar igång podden om det här delandet av arenan?
Vi kan ju börja med att det är Bayern som tar emot Djurgården. Men jag är svårt att se egentligen, eller jag har aldrig blivit sur över den här delningsgrejen. Jag menar, det funkar ju bra i andra delar av världen, så varför ska inte lilla Djurgården och lilla Bayern kunna dela på en liten plastig arena?
Jag tycker att det är ganska plastigt, eller arenan i sig är ganska plastig i och med att det spelas på konstgräs där. Och jag tycker det är ganska plastigt att man är på nya Söderstadion.
Det är så är det inte riktigt. Om vi kollar, vi kan ju åka till Italien, så finns ju några, jag vet inte om ni vet, Inter och Milan.
Giuseppe Meazza.
Vet ni de två lagen? Ja, exakt.
Ja, det stämmer.
Så att jag tycker att det finns nog rum för två svenska lag att dela arena. Sen att det är på plast i en annan femma.
Det är klart, det är väl lite tråkigt att man delar på arena, men sen måste man väl se det ur kommunens perspektiv, att det är ju dyrt att bygga arena efter arena, arena. Och när Djurgården inte säljer slut heller, så blir det ju inte heller så jäkla bra i slutändan om man ska fortsätta det lilla hetsandet vi startade redan nu.
Djurgården drar ju aldrig fullt hus.
Jag är ju varken AIK eller Bayern nu för tiden, om vi ska vara såna heller.
Men... nej, precis. Men det är kanske därför vi ska säga att vi har ju ett gäng roliga ämnen idag. Vi kommer ju snacka om omgången och så vidare, men även har vi lite bärsbordsämnen som säkerligen kan uppskattas. Ämnen som vi kanske inte tar upp i vanliga fall, men så passar bra för en eftermiddag på Murphys inför ett derby. Mm. Så då sätter vi väl igång podden.
Det gör vi. Skål på det.
Skål.
Veckans svenska fotboll, och vi börjar med seriefinalen. Peking MFF på Östgötaporten, som arenan nu heter. MFF vann till slut och kopplat grepp om guldet. Men vad säger vi om matchen?
Det var ju inte alls så som vi, eller som jag hade hoppats på. Jag hade ju förväntat mig ett rött kort minst den här matchen. Men det var väl bara 3-4 gula kort. Tråkigt.
Man får väl säga det att Norrköping är ju kanske inte ett lag som tar speciellt många gula kort.
Nej, och matchen i sig, det var ju på plast också. Det blir ju aldrig många ostskivor på plast, om man säger så. Det blir ingen fysiskt spel överhuvudtaget. Matchen som sådan var väl det att Norrköping egentligen förde spelet till i mångt och mycket, men MFF spelade destruktivt och organiserat, och det gav resultat i slutändan.
Det var väl lite som MFF ville ha matchen också, ja. Att det var ju ganska smart gjort att lägga sig lite defensiv. Vi ska ju komma ihåg att MFF saknade kanske sina tre bästa spelare i Anders Christiansen, Magnus Wolf Eikrem och Marcus Rosenberg. Tre rutinerade spelare som alla varit ute i bra europeiska ligor. Men ändå att man vinner är ju såklart styrkebesked, och Jeremejeff kliver fram igen. Vi har en Berget som gjorde bra ifrån sig, även om jag tycker att han kunde släppt bollen vid ett antal tillfällen, vilket hade kunnat bli mål i de lägena. Men så är det ju ett MFF som visar att troligtvis är det väl allsvenskans bästa lag.
Men Berget är ju en bra spelare, men hans avslutningsteknik är ju nästan till bedrövlig faktiskt.
För det kan man väl säga rent generellt, att det är många skickliga spelare i allsvenskan, men det är väldigt många av dem som också har riktigt dålig fot när det kommer till avslut.
Ja, Berget är ju en sån spelare. Han kämpar ju idukt på sin kant, men han får inte till avsluten. Han hade ju ett par bra lägen mot till exempel Norrköping för att göra mål. Sen var han ju bra i matchen, men han gör ju inte mål.
Nu har väl det som fällde avgörandet också, just att det fanns ju andra spelare i MFF som hade den kylan i de avgörande lägena. I Norrköping kunde man ju se Bergkrot missade någon chans. Nu satt han visserligen ett fint mål efter att Eliasson spelar in den framför mål och han fick möjligheten att panga in den. Men Kalle Holmberg i all ära, det är en poddfavorit. Det är en favoritspelare för säkerligen många av oss som lyssnar på den här podden också. Men det är ju en spelare som tyvärr kanske inte i alla lägen sätter avsluten.
Nej, vad har vi att säga om Kalles insats senast här?
Jag får väl backa upp Bass Andersson i förra podden lite grann. Bass, för det som inte hörde vår intervju med honom, vi intervjuade ju honom om just Kalle Holmberg, poddfavoriten.
Viktigt att nämna varje gång man nämner Kalle Holmberg, poddfavorit.
Exakt. Och han sa ju det att Kalle är väl lite som en mittfältare emellanåt, att han är bra på att hantera boll, bollstrygg, bra på att fördela boll. Och det såg man ju delvis. Och han hade ju en framspelning fin, jag minns inte om det var till Seb Andersson eller vem det var, men där han missade ett väldigt, väldigt bra läge. Och i de rollerna är han ju bra, när han droppar ner lite och sedan kan fördela bollen centralt. Sedan har ju inte alltid foten, som du till exempel märkte, Ludden.
Ja, vi hade ju en spaning här, Ludvig. Vad gjorde Kalle Holmberg på mittenplanen?
Kalle Holmberg är alltid en bra spelare som kämpar och sliter och ger 100% för sitt lag. Sen var han ju just i de felvända situationerna när han fick bollen felvänd. Tycker jag att han har lite att slipa på. Han hade till exempel en incident i 88 eller 89 minuten. Man var tvungen att trycka på och skulle lägga ett ganska enkelt tillbaka. Spelare såg ut som en division 5-spelare på planen. Men jag kommer att försvara Kalle Holmberg här, för jag tycker ändå att det är en spelare för landslaget snart.
Det är absolut. Så
jag tror vi är många som vill se Kalle Holmberg i landslaget. Det är klart han ska dit någon gång. Men vilket årtal det är, eller när han blir uttagen.
Där har jag, där tycker jag ändå att en dörr ska stå på glänt för den gode Kalle.
Men vinterturnén, men det är inte så sexigt.
Nej, det är inte sexigt, men det är ett steg för B-landslaget att slå sig in i riktiga landslaget, om man får uttrycka sig.
Nordiska landslaget.
Ja, nordiska landslaget får en chans att mäta sig på landslagsnivå helt enkelt.
Men tror ni då, på riktigt, tror ni Kalle Holmberg kommer, det är ändå inte.
Jag tror han kommer göra någon
landskamp. Det är bara några månader kvar.
Någon landskamp kommer han göra. Jag vet inte om det är just i år. Men jag tror att han kommer att göra en landskamp i...
Men säg januari-turnén. Tror ni att han kommer få en plats i...
Ja.
Ja, men det tror jag. Jag tror att... Nu tror jag ju att Norrköping kommer tappa nästa säsong, med tanke på att det är svårt att bygga vidare på där i all evighet. Janne Andersson har byggt upp i den klubben. Och säkerligen kommer de kanske sluta en 4-8 plats nästa år, skulle jag gissa, med lite gardering. Men
du vågar säga det innan.
Jag håller nog faktiskt med dig. Jag tycker ändå att man börjar se nu tendenser till att det Janne Andersson byggde upp under sina år i klubben, det börjar man falla ifrån lite med Jens Gustafsson. Inget ont om Jens Gustafsson som så, men det är inte en lika skicklig tränare som Janne Andersson.
Men ni vågar ändå placera Norrköping på en sjätte plats uppåt?
4 och neråt.
Ja, men det är ju jämnt där i toppen.
4 och neråt?
Ja, uppåt menar jag. Jag menar tabellmässigt.
För man får ju ändå räkna med att nu drog det ju inte in överdrivet mycket pengar av det här Champions League-kvalet i och med att de inte tog sig så långt heller. Och Norrköping är ju inte kanske den attraktivaste klubben, förutom då att de har presterat bra i fjol och även i år. Och det gör väl i sin tur att spelare fortfarande kanske väljer hellre att gå till en större stad. Göteborg, det finns mer att göra där. Stockholmsklubban har sin dragningskraft. Jag menar, Djurgården plockar in Magnus Eriksson trots att man i dagsläget är ett mittenlag i Allsvenskan. Och det är ju någon form av styrkebesked. Jag tror ju inte Norrköping hade kunnat plocka in honom, utan då får ju de vända sig till spelare som David Moberg Karlsson, visserligen en bra värvning, men hade AIK riktigt honom tror jag ju att AIK hade plockat honom framför Norrköping sen.
Man får ju säga att det är så krasst att liksom stora städer lockar ju mer än i vissa fall framgångar, om man ska vara så. Det är Stockholm kontra Norrköping, vart vill man heller? Då kan man nog lägga sig i ett Stockholmslag, få rätt bra betalt och sen ha allting som kommer med paketet.
Fråga Bas Andersson.
Ja, men han hade ju heller inte fått ett kontrakt i någon av de här klubbarna. Han hade inte så mycket att välja.
Nej, men det är så. Sådana klubbar som har en tradition av att fostra utlandsproffs kommer alltid att vara mer attraktiva än sådana klubbar som kanske inte har det.
Och så snackar vi ju trots allt om en sidodrickare. Skämt åsido, men Malmö vinner om guld efter den här matchen.
Ja.
Vi lär dem väl göra.
Nu slår vi kanske fast med en skål.
Ja.
Vi ska ju snacka om ett till Stockholmslag som har spelat helgen, nämligen AIK hemma mot Östersund. Men innan dess, vi har ju fått lite sällskap i vår lilla avskilda avdelningar på Murphys. Människor har kommit in lite långt ifrån oss, men de sitter där i samma rum i varje fall.
Ja. Börjar sakteligen fyllas på.
Ja, sakteligen här inför derbyt i afton.
Vad tycker ni om låten förresten?
Ja, jag gillar den.
Är det Jason Mraz? Nej, jo.
Ja, det är Hazel Sister, det är ju The Train, väl?
The Train.
Jag tänker också The Train, faktiskt.
Vad snackar jag då?
Ja, är det ölen?
Nej, men det är ganska...
Lite 2005, va?
Nej.
Men säg 2010-2011 någonstans.
Nu tycker jag det går händelserna i förvägar. Men man kan säga det om musiken, att den är ganska dop, det är ganska gemytligt än så länge. Det är än så länge ingen kanta som spelas, vilket är lite trist när man är på Söder. Men ölen som sagt.
Jag tror ju nästan att vi ska bege oss till kvarnen precis innan, bara för att
känna på stämningen.
Precis, Bajen-känslan någonstans som tar sig in mot Söder. Vi har ju varit här förr inför derby. Vi var ju här inför när Hammarby, Djurgården tog emot. Jag blandar ihop vem som tar emot egentligen på arenan som vi pratade om tidigare.
Det är ju svårt det där. Det blir en gemenskap. Eller en gemenskap
säger Djurgården.
Nej, skämt åsido. Nu går vi vidare.
Vi snackar AIK istället. Och AIK vann ju återigen stabilt, säkert, noggrant mot Östersund. Och Bassi gjorde ett, Isak gjorde ett, men i omvänd ordning. Och AIK trummar vidare. Den här matchen så styrde de inte spelet på samma sätt. Det var ju istället Östersund som i vanlig ordning var spelförande i deras matcher. Men AIK vann och de gjorde det säkert.
Men det får vi ändå säga, det var ju det vi trodde ändå, att Östersund, att de åker upp till Stockholm för att försöka
utmanövrera.
Ja, men ändå så här, jag tror att de går in för den här matchen och att med en inställning att vi kommer nog torska, men vi ska fan bjuda stockholmarna på en bra fotboll, likt de gjorde mot Bayern.
Det som är lite intressant är väl egentligen att Graham Potter ska alltså kanske svara mot ett av allsvenskans bästa lag. Och det har att göra med att ställa upp en trebackslinje mot trebackslinje.
Vilket är kaxigt.
Men jag kan ändå gilla initiativet, för att Graham Potter vet någonstans att Östersund har nött där hela försäsongen. De har nött under hela säsongen. Skulle Östersund ställa upp med ett 4-4-2 och spela defensivt, då tror jag inte spelarna hade gjort det bättre mot ett AIK, i och med att de har den här andan i laget och de har nött där varje träning. Så troligtvis så är de fortfarande bättre i det här spelsystemet, även om det kan tyckas vara offensivare på pappret än vad ett klassiskt svenskt 4-4-2.
Men det är ju ett lekfullt lag, och sen får man inte glömma att AIK har faktiskt ett rätt dåligt hemmafacit i år. Hade de gjort ett bättre hemmafacit så tror jag, eller då hade de ju faktiskt varit närmare Malmö än vad de är idag.
Framförallt så är det ju att AIK alltid har svårt att starta säsongen. Ja. De gör det alltid svårt, de har haft ett antal säsonger i rad. Man brukar säga det att skulle AIK starta säsongen bra, då skulle de vinna SM-guld. Men å andra sidan så är ju starten minst lika viktig som andra delen av säsongen. Så att, men det är ju lite märkligt, det är lite märkligt att det blir på det viset.
Jag tror däremot nästa säsong att då kommer AIK vara ruskigt farliga om de får behålla sina viktiga spelare i den truppen de har nu.
Får de det då? Och Basi, vad tror du?
Och Basi tror jag de får behålla.
Varför? Jag tror att han kommer försvinna,
jag tror inte han är jätteattraktiv på marknaden, tyvärr. Han har varit väldigt skadedrabbad genom sin karriär.
Men jag skulle ju säga en Kina-klubb eller någonting.
I Kina eller Ryssland, det ryktas som att Ryssland har varit på plats och scoutat Abasi.
Visserligen, om det erbjudandet kommer in, då kommer de ju ta det. Å andra sidan så tror jag inte att visserligen Kina då Abasi. Jag säger som Lau, det är en av Allsvenskans kanske tre bästa spelare just nu. Men jag tror inte att det försvagar AIKs offensiv markant. Jag tror ändå att man kommer att plocka in någon som inte är lika bra men som är precis snäppet under. Jag tror inte man kommer nöja sig med att stå där och falla kanske med Enero Markkanen i slutändan eller Danny Avdic, en annan spelare som jag tror kanske kommer att lämna klubben om det dyker upp ett erbjudande.
Men är inte grejen med AIK att man alltid tror att nästa år då kommer vi vinna SM? Det är lite så här Djurgårdsgrejen också, att nästa år då kommer vi ha spelare i klubben som liksom har kört 2-3 säsonger, som vet hur det är att spela Djurgården. Men AIK har ju att
på anfallsvärmning kan man då kritisera, för att deras stora anfallsvärmning inför säsongen, det var ju trots allt Deni Avdic och det var Eero Markkanen. Sedan blev ju någonstans Carlos Strandberg en nödlösning, ett lån de kallade in i sista sekund. Så att det var inget planerat. Nu blev ju han ju en succé, men det var inget planerat. Detsamma gäller Kindo. Ja, precis. Vattendelaren Carlos som ni har hört oss prata om. Men även Obasi, det var ju också någonting man kallade in mitt i säsongen. Det var ju också lite utav en nödlösning efter att Carlos försvann. Och Isak, vem kunde veta att han skulle slå igenom? Det visste säkerligen inte Västra.
Visserligen så, men samtidigt tycker jag ändå att man får se att Västra är visserligen sportchef, men någon typ av dialog för han gärna med tränaren i fråga. Om man tittar på, och man ska ändå veta att det har ju, och det vet alla också, att det har ju varit ett tränarbyte i år. Jag tror att den som har större spetskvalitet i sina värvningar, det är nog förmodligen Norling, om jag ska uppriktigt.
Sen så Väström och Alm gick väl inte riktigt hand i hand i slutändan av deras...
Jag tror att det var delade meningar där.
Men det är ju det som är också man kan fundera över, för att Väström stöttade ju Alm in i det sista och Alm stöttade Väström, och de pratade om att det var styrelsen som gick bakom dem istället för att styrelsen var pro-Norling. Så det är ju det som är svårt att säga, men troligtvis så har det ju grått någonting däremellan som ni säger nu också.
Och värmningarna var ju inte lika träffsäkra i slutet som de kanske var i början av Alms sejour. Alltså titta på hur man matcher till exempel en sådan som Dixon Etuo har gjort år, som jag återkommer till flera gånger under podden. Han har inte spelat så jättefrekvent.
Men på tal om det här, det är ju Bärspodd. Vad hänger han nu för tiden? Han har ju blivit utsparkad från Spy.
Jag tror ju det här, om vi snackar om att han inte har fått så mycket speltid, alltså han är ju ruggigt nöjd skulle jag säga.
Ja, han är nöjd. Han lyfter en bra lön. Det kan vi säga utan att veta några siffror. Han lyfter en bra lön. Jag tror att han är ganska nöjd med tillvaron i Sverige.
Och jag menar, han hade ju, om vi säger så här, han hade ju aldrig gått till Norrköping. Han hade aldrig dragit till Malmö liksom, utan det är ju Stockholm som skulle ha lockat han. Jag tror på riktigt att om Djurgården eller Bayern hade visat intresse för han, så hade han säkert kunnat gå dit också. Nu har han sagt själv att han vill gå till det största laget, men jag tror på riktigt att utelivet när det gäller Dixon,
det tror jag. Och sedan har han ju också fått hit en polare i Kinedo Basse. Det var ju han som någonstans säkerligen var en pjäs i den värvningen, i och med att de känner varandra sedan tidigare. De har mött varandra, de har spelat ihop i nigerianska landslaget om jag inte minns helt fel. Och det var ju en bidragande orsak som sagt att Obasi kom till klubben. Men vi måste väl också snacka lite om en Patrik Karlgren. Hör visserligen inte till matchen på det sättet, men en Karlgren vars kontrakt går ut vid årsskiftet. Kommer han förlänga? Kommer han ta första bästa anbud?
Fortsätter.
Jag tror ju själv att han kommer fortsätta, för att det är så svårt som målvakt att, ja, men att nå första spaden. Han är väldigt ung, får man säga, i målvaktsögon. Det är ju oftast vid 25-30 oftast där uppe som man liksom kan få en startplats. Och jag har svårt att se vilket lag som skulle chansa och köpa in han och liksom ge han första spaden.
Men är det inte det hans chans då? För att nu får han ju chansen att gå gratis visserligen. AIK-fansen kommer troligtvis inte gilla det, även om de kanske inte tar lika illa vid sig i och med att det är ändå en spelare som är gett allt för klubben. Men nu har man ju chansen att gå gratis.
Men Carlgren har ju själv sagt att han vill inte gå som bossman. Han vill ju liksom, han vill, enligt han så är han lite AIK-are. Han vill ändå ge klubben det bästa liksom.
Men varför händer det inget? För att de parterna har ju diskuterat sen i somras, men det händer ingenting. Men väntar inte Carlgren ut detta anbud? Jag tror ju det.
Ja, alltså, möjligtvis att han gör det, men jag skulle ändå se vilken klubb skulle han gå till.
Nej, det är ju det jag, vart skulle han starta? Det är ju lätt hänt att man som målvakt just, att man går till säg Holland. Ja. Och så hamnar man andra spader.
Jag tror att han väntar in, men han har ju inte fått någonting än, så av den anledningen kan han förlänga. Men skulle han få från sig, nu får han ju inte det i och med att Robin Olsen är stensäker där, men i Köpenhamn, då går han dit. Skulle han få från Brøndby, då tror jag fortfarande går dit, för danska marknaden är en bättre marknad och ta sig vidare ut i Europa.
Det tror jag absolut, men då är ju också frågan att jag tror inte att en sån som Carlgren kan tänka sig att göra en Olsen och liksom kanske gå till Pauk eller en Hopp som går till Turkiet. Jag tror att Carlgren vill verkligen spela på en ganska stor scen. Och det är just där jag tror att det största problemet ligger. Jag skulle gissa på att han kanske har haft något typ av intresse av Turkiet, Grekland, ja, pensionärsparadisen. Men jag tror inte att han är så sugen på att gå dit, för att han vet att han hamnar i skymundan.
Men är han inte lite dum då om man inte går till Holland för att sedan prestera där och gå vidare? Jag menar, vi har sett en Kalle Jonsson, en gammal HBK-are för övrigt. Jag gillar att nämna det när det rör HBK. Men han gick ju trots allt från HBK till Nes Nimeskjen. Visserligen gick det inte bra där, de åkte ner en division. Men han gick tillbaka till Randers, danska ligan, bra skyltfönster. Och nu är han i Giga i franska ligan som gör det väldigt bra och ligger på övre delen av tabellen. Kan det inte ändå vara bra för honom att gå till danska ligan?
Jo, visserligen är det så. Men vi säger att han skulle gå till holländska ligan. Då är risken, i och med att målvakt, det är ju bara en position.
Kolla Nordfeldt.
Ja, Nordfeldt har du ju. Du har ju även Per Hansson som ändå utsågs någonstans till Isakssons efterträdare ett tag. Han är fullständigt iskall.
Han konkurrerar ju med Kenneth Vermeer, men jag inte minns helt fel heller.
Och Kenneth Vermeer är ju den bättre målvakten än en holländsk.
Men det är det som är felet. Eller han och hans agent lär ju veta vilka, förhoppningsvis så kommer inte han ta något anbud från en klubb där det är osäkert om han verkligen kommer få första spaden. Det kan ju bara vi sitta och surra om över en bärs här. Men han sitter ändå i en av Sveriges största klubbar som första målvakt. Jag vet inte hur mycket man vågar chansa med det.
Nej, det är det. Men vi kanske lämnar Carlgren och pratar om vilka som för övrigt kan försvinna från AIK.
Vi kan ju direkt se en Obasi som jag tror jag kommer lämna för ryska eller kinesiska ligan. Det har vi diskuterat. Isak har vi diskuterat mycket på den också, och han lämnar väl troligtvis i och med att han gjort en så pass bra säsong. Han är väl ändå uppe på 9 baljor nu och någon assist, om jag inte minns helt fel. I övrigt så Hauksson har ju blivit petad från Sundgren.
Ebenezer.
Jo, slöj försvinna helt.
Ja, Joss känns ju inte jättehet. Men Ofori hade ryktade som Burnmouth, om jag inte minns i somras.
Du menar att han ska peta Witcher?
Nej, men han tror jag däremot försvinner. Och den luckan tror jag är den absolut svåraste att fylla.
Det finns många luckor i AIK i likhet med Blåvitt, om vi ska föra podden vidare till ett möte som ganska stort, väldigt stort enligt många, och det har vi nästa helg i Göteborg på Gamla Ullevi, hatmötet, hatat i Göteborg, vad AIK:arna nu sjunger. Vad har lagen att spela för i den här matchen?
Ja, IFK Göteborg har ju sin stolthet att spela för, mer än så är det inte, men stoltheten
fast jag måste ju ändå lägga in här att det enda ni, det är den enda matchen ni har kvar att spela för.
Ja, stoltheten.
Ja, inte bara stoltheten, jag skulle säga mer att ni skulle, nu är det inte ens säkert att ni kommer få en fjärde plats.
Nej.
Utan ni har ju avsågat det helt från tredje uppåt. Men skulle ni göra så att AIK inte har chans att vinna SM-guld, då skulle ni vara jävligt nöjda.
Då skulle jag må bra.
Exakt. Så därför har ju ni allting att vinna den helgen.
Verkligen, och framförallt just i och med att det är ett så betydelsefullt möte lagen emellan. Man vet ju själv vad det betyder för supportrar. Nu är jag varken AIK eller Blåvitt supportrar, men just de här matcherna där det betyder lite extra, det är lite mer känslor på planen. Vi har en beef sedan tidigare mellan Seban Eriksson och Dixon och Thun. Nu kommer troligtvis ingen till dem starta matchen, men just att det finns känslorna emellan och därav ge någonting till supportrarna, framförallt för Göteborgs del som nästan inte gett supportrarna någonting alls den här säsongen. Man förväntade sig kanske mer, men istället fick man först en kniv i ryggen med kamratgården och så sedan dåliga resultat, och ekonomin har ju sagt sitt och därav man inte kunnat få in spelare och liknande, och bara det har gjort att man haft en tung säsong, ja. Men framförallt på grund av ekonomin förstås.
Nej, men så har det ju varit, och det här är ju någonstans för att rädda någon typ av klubbstolthet, för att om man skulle förlora mot AIK, då är ju, jag vill nog till och med använda ordet, då är fiaskosäsongen fullbordad. Så stora förväntningar som man ställde på IFK Göteborg i år, det var egentligen, det blir SM-guld eller så blir vi tvåa. Malmö kanske är för stark, men vi ska bli tvåa. Det var vad förväntningarna var. Men den här säsongen, det har ju varit 7 sorger, 8 katastrofer, 9 bedrövelser.
Men så är det ju alltid, det är ju alltid en besvikelse.
Jo,
det är alltid, oavsett vart det hamnar.
Den största besvikelsen, det är att jag känner att en sån som Tobbe Sen, han har inte alls fått det spelrummet som jag tycker att han ska ha i ett IFK Göteborg 2016. Han vänder hem för att man ska helt enkelt få in en skyttekung. Vad gör man med honom? Man sätter honom på bänken. Alltså, det är inte det som har varit problematiken. Forwardsen har jag kritiserat tidigare i år, men när man tittar på IFK Göteborg och summerar den här säsongen 2016, det är mittfältet, in mittfältet, som har varit för svagt helt enkelt.
Det ligger någonting i det, och Göteborg har väl haft problem. Återigen, jag gillar att återvända till ekonomin när det gäller Göteborg, men det är väl just för att jag har så stor påverkan. Men sen är ju också frågan, det är klart inför säsongen visste man ju inte om att ekonomin var så pass illa ställd, och därav blev förväntningarna väldigt höga. Hade man förklarat inför säsongen och styrelsen har haft det modet någonstans, för de hade ju insyn i ekonomin från början, då är det någonstans deras skyldighet att berätta det för fansen. Det är ju en supporterklubb, ska man komma ihåg 51%-regeln, och därav ska man ju berätta det för supporterna så att man inte ställer de höga förväntningarna. För att hade man sett det från början att ekonomin var så pass illa ställd, då skulle ju aldrig de här förväntningarna ställts inför säsongen. Så det blir ju någonstans fel.
Nej, det blir en ond spiral. Prioritet finans kan ju liksom inte, kan inte ta till och med det underskottet, vilket de gjorde med RIK bland annat i handbollssfären, om man jämför med det. För att det här är betydligt mer pengar. Men som sagt, det kommer dröja ett par år innan IFK Göteborg blir det riktiga topplaget igen.
Från en deppet till en annan deppet. Jag har druckit upp. Vi väntar på en ny, en liten påfyllning här.
En skål och vidare mot Bottenträsket.
Tack.
Och då är vi tillbaka, Billengren har kommit tillbaka med 3 nya öl till poddgänget i Jenny Lärdekula. Vi tackar och bockar.
Varsågod. Har man en fet plånbok så kan man använda den också.
Ja, Skövdeplånboken. Eller jo, plånboken. Förlåt mig. En del vill säga Sommestad, jag säger gärna Vätternstaden. I vilket fall ska vi vända oss neråt lite kort mot Bottenträsket. Helsingborg spelar en ny match på Borås Arena. förlorade mot Elfsborg 1-0. Och kanske mest intressant efter matchen, fansen ber om Henrik Larsson, klubbikonens avgång, samtidigt som de pratar med lagkapten Peter Larsson. Jorda Larsson är där nere bland annat och diskuterar klubbens prestationer i år.
Och då vill jag skrubba för att vi, jag tror att vi alla var emot det här, ja, egentligen när vi började podden, att ha en Henrik Larsson som tränare i sin moderklubb, att det inte skulle gå.
Moderklubb, men klubbikon. Moderklubb är Höga Borg.
Det är fel, men
det är i alla fall där han kom fram.
Mot emot, alltså på ett sätt så gillar jag ju romantisera kring det här, att en spelare som har spelat i klubben, fansens favorit, någon som verkligen brinner för klubben, även tar över klubben som tränare. Jag kan tycka det är väldigt fint. Jag kan gilla hela den tanken kring det hela, att det är han som ska leda Helsingborg på rätt väg, som har haft ett antal tuffa år, djup ekonomisk kris, många investerare som fått pengarna då för försäljningar som till exempel Emil Kraft och liknande. Och det är ju Helsingborgs fel helt och hållet, i och med att man valt att göra på det viset, att ta in externa investerare och liknande. Men kontentan, att man tar in Henrik Larsson som ska leda dem på rätt väg, jag kan tycka det är fint i grunden, men det har ju inte blivit så jävla bra.
Men fint och fint, det är bara, ska man vara ärlig, han har ju ingen erfarenhet av att vara tränare. Det är, han klarar Falkenberg 1 år, sen gick det ju ut för.
Han är inte tillräckligt bra som tränare. Det är där det största problemet.
Man ska sluta hylla han för en tränare, man ska hylla han för fotbollsspelare. Men jag tycker att det är en rätt stor skillnad att vara fotbollsspelare och fotbollstränare.
Det kan jag ändå tycka att till exempel Olof Mellberg och Mjällby har gjort bättre val. De har i alla fall försökt på en lite lägre nivå. Mellberg i BP och
Mjällby i Västerås. Men Mjällby hade ju inget val heller, för att han sa ju det själv i Lunds podcast. En poddkollega kan man väl ändå säga.
Det är det.
Kanske storebror, om offside i lillebror. Så
kan ju skåla till Lund där.
Ja,
skål.
Ses på Rischen.
Grattis på 50-årsdagen.
I vilket fall.
Så ville du säga något, men du kommer inte riktigt ihåg vad du skulle säga. Men ungefär det du ville säga var att Johan Mjällby sa att han inte hade något val i Lunds podcast.
Precis, han hade inget val att, för det fanns ju inget allsvenskt jobb som var ledigt.
Det fanns inget val.
Nej, precis, det fanns inget val. Och därav fick han ta Västerås. Så han är ju sugen på allsvenska klubbar också, för att kunna komma upp i karriären igen. Jag menar, det finns ju ingen utländsk klubb som plockar Johan Mjällby från division 1 i Sverige.
Men samtidigt, det jag kan tycka är farligt med, för till exempel en sån som Mjällby, att ta en allsvensk klubb, det är att det blir inget av topplagen. Och då är vi på mittenlagen och bottenlagen här.
Fast det borde ju ändå kunna bli, alltså det borde ju kunna bli ett topplag, med tanke på att han ändå varit i Bolton och har en erfarenhet från Championship. Reebok Stadium, det är ändå en fin arena. Vi snackar ett Bolton, ett tidigare lag som har en Premier League-nivå i sig normalt sett, men som har fallit de senaste åren.
Jag tycker ändå det är svårt att säga om hur bra han är som tränare, men det man kan säga om, som jag tycker kan hämma Mjällby, det är att man vet hur han var på planen. Visserligen men... var han en ledargestalt, men det var ju mycket, det var ju den Sveriges brunkigaste spelare på den tiden. Sen... det var ju Tjotta, kom igen. Jag tror att det är som poddkollegan Persson här brukar säga, en motivator mer än vad det är en bra fotbollsspelare. Sen... eller en fotbollstränare.
Sen får vi säga, eller vi måste ju säga det också, att han var väldigt omtyckt som andra tränare i Celtic.
Ja, om det var.
Absolut, absolut. Han och Lennon där var ju ett radarpar under lång tid där.
Och Celtic är ju en klubb där man kan snacka om mycket press i AIK, spela i Stockholmsklubbarna, Djurgården, Bayern. Men i Celtic så har man ju en lite annan press också, kan man säga.
Det är att vinna ligan eller så är det fiasko. Det är där nivån är lagd.
Men om man tar tillbaka det till Helsingborg som är allsvenskan, och även om vi bjuder på en spretpodd, och det är det som är tanken med den här podden, i med att det är bärspodd, ni vet konceptet, ni vet det ska vara spretigt, gärna miljöbilder runt omkring oss, vi snackar Murphys. Men någonstans Helsingborg, det väntar ett kval, troligtvis mot Halmstads bollklubb, min favoritklubb i Sverige.
Där får vi väl säga att alla vi tre håller väl på Halmstad såklart.
Det beror ju på, det är ju så här att vi har ingått ett vad.
Absolut.
Det, det är ju lite det som
det är ju
en skräckblandad förtjusning samtidigt som det är blandade känslor. Visserligen, jag vill hellre se HBK än Helsingborg som bara vann SM-guld för ett par år sedan i Allsvenskan, i och med att jag tycker att HBK är en, det är ju ändå en genuin klubb, det måste man ju säga. Samtidigt har jag ingått ett vad, så att ja, jag är ju tudelad i frågan. En vattendelare kan jag säga.
Men hur lät vadet, Jenny? Det var vår lyssnare Erik Karlsson som drog det här. Hur var det egentligen?
Det är ju Erik här som någonstans har skrivit ner vad. Vi andra, vi höll anteckningarna utanför. Egentligen. Precis. Men det var väl någonting i stil med att tar sig inte HBK upp till Allsvenskan,
då vinner vi tre.
Då vinner ni tre och då blir det antingen tre eller sex shots.
Exakt.
Vinner jag vadet att HBK går upp till Allsvenskan, som jag blir mer och mer tveksam till med tanke på deras senaste matcher, så får jag en öl av er vardera. Så att jag har ju egentligen bara förlorat på valet.
du har ju det. Men det som jag tycker är mest anmärkningsvärt är att jag tror inte att HBK kommer kunna ta en direktplats. Det jag tror det är att AFC kommer att greja det i slutändan, så tillvida att de är sugna på att gå upp i Allsvenskan. För det jag läste om matchen igår, jag har inte sett matchen själv, AFC mot
Syrianska
var det. Jag tänkte säga Syriska, men jag vet inte att jag inte gjorde det. För övrigt Charbel Abrahams klubb som tränar på AFC. Men det är att jag vet inte om de är sugna på att ta klivet upp och om det blir för stor scen. Men det är också så här en väldigt spekulativ bedömning. Det är klart alla vill spela i Allsvenskan.
Absolut, men sen kan man ju tänka AFC. Om vi jämför nu här, nu var det ju för 2 år sedan Bayern gick upp. En stor klubb som ändå har ekonomiska förutsättningar. AFC, ja, alltså, hur mycket pengar har de i klubben? Och, jag menar, när du kommer upp till Allsvenskan, du måste göra någon värvning.
De har ju en bra investerare i Alex Ryssholm, om inte annat.
Jag tror det handlar mycket om hur mycket Ryssholm vill lägga ut i klubben. Vill han lägga pengar, då gör han det helt enkelt. Sedan är det ju som sagt 51%-regeln. En regel som kretsar över svensk fotboll, som vi säkerligen kan dyka ner i vid kanske ett annat på tillfälle.
Men kan den överleva så få supportrar? Alltså, det beror, går det att skapa ett...
Det är ju det. Det är ju publiksiffrorna som jag tycker är som... sticker i byxlinjen, om man säger. Strör i byxlinjen, tror jag till och med att man säger.
Men om man ser till en möjlig... Det känns ganska enade. Vi tror om att Sirius och AFC troligtvis tar de här två första platserna. HBK har visserligen i egna händer. De möter Sirius på söndag. Sen har de Trelleborg och sen AFC.
Inget lätt slutschema, om man säger så.
Precis. Skulle de slå Helsingborg, vad tror ni?
Nej. Jag är tveksam. Jag tror att det kommer bli ungefär som den mot Sundsvall den säsongen där. Där det var verkligen kamp in i det sista, HBK eller Sundsvall. Kvalet neråt för HBK för övrigt.
Det blir erfarenhet där jag tror att Texas kommer visa vägen.
Jag tror väl lite det med. HBK har ju inte sett bra ut. Jag såg delar av Elfsborg i Helsingborg senast. Jag tyckte någonstans att Helsingborg var lite mer direkt i anfallsspel, att vilket Larsson har velat framhäva nu under sista delen av säsongen, att det kommer bli kämpigt, det kommer bli brunkigt, men vi går över till den här taktiken för att försöka ta poäng. Nu har de inte tagit några poäng då, så att det är ju en nackdel i det hela. Men å andra sidan har HBK en väldigt, väldigt negativ trend. De har 3 matcher på sig att vända på det här, att få ut någonting utav bollinnehavet de har i Superettan. Sen är ju frågan, kommer de ha bollinnehav mot Helsingborg? Det är frågan, Helsingborg har en Mårtensson, en Monday Samuel, som HBK försökte delvis lösa i somras, men inte fick, utan han gick till Helsingborg istället, en allsvensk klubb, och han startade där.
Det jag tycker, det är att spelare för spelare tycker ju att Helsingborg har ett bättre material. att säga om coachnamn, där vill jag nog nästan säga att de är ungefär jämnbra. För att titta på Janne Jönssons meriter, visserligen jättebra, men om man ser vad han har gjort med HBK under 2 år nu, så har det inte hänt någonting. Han har inte fått någon effekt överhuvudtaget.
Men
det är ju spelidén, när ni är bristande.
Men sen det där med att de har ett bättre lag, det har man ju ändå snackat om en hel säsong nu, att
jo,
Helsingborg har ett bättre lag för att åka ut.
Ja, men det är ju klart, de har ju ändå, ja, till exempel,
de har ju Jordan på bänken.
Ja, men de har ju till exempel Mårtensson, de har ju Larsson där i backlinjen och så vidare och så vidare.
Ja, det HBK kan vinna på i dagsläget är ju i princip individuella prestationer. Vi har ju en Alexander Utveter, vi har en Sead Haksabanovic som fortfarande kan göra det mot egentligen vilket lag som helst. Men de måste ju verkligen kliva fram, och kliver man inte fram mot Gais syrianska eller assyriska i den månen att man vinner matcher, då är frågan om man kan göra det mot Helsingborg.
Men de här unga talangerna, alltså, jag tycker det är jättefint att HBK släpper upp unga talanger, men i de här måste-matcherna, då kan vi börja tala om press på en ung spelare. Till exempel Sead
Haksabanovic.
Haksabanovic. Jag ber om ursäkt. Men alltså, visserligen han har gjort det bra i Superettan i år, men det vilar ju ett tungt ansvar på att han ska göra det i måste-matcherna också, vilket kan vara ganska svårt för honom i och med att han är så pass ung och så pass oerfaren som han ändå är. Och det är klart att ikläda sig den manteln i ett sånt läge, det är inte alldeles lätt för att vara 17 år.
Men för att avrunda då, vad tror ni? Vilka lag kommer få spela?
Sirius kommer vi se i Allsvenskan nästa år. Det kan jag nästan, ja, sätta min ena fot på. Sen tror jag att AFC kommer att knipa den andra direktplatsen, och HBK kommer få kval mot HIF, och HIF kommer fixa det till slut.
Nu är jag beredd att hålla med. Jag tycker det är tråkigt, och hade HBK haft det flytet man hade i våras när man vann många matcher med 1-0, och man radade upp segrar, delvis enkla segrar, delvis tuffa segrar, men i många fall kämpasegrar. Man vann med 1-0, man vann med 2-0. Man tog de här viktiga segrarna. Det gör man inte längre. Man är nu en tuff trend i östsäsongen, och man har ju tajmat formen helt fel. Och särskilt då till de här mötena med Sirius, Trelleborg och AFC som alla tre topplag. Men jag tror ju fortfarande att sista matchen mot AFC kommer bli den avgörande
Det blir den avgörande. Jag tror att de kommer hålla jämna steg till sista matchen.
Fördelen, matchen spelas på Örjans Vall. HBK kommer att ha det egna händer. Men jag tror inte man löser det där, tyvärr, för min del, utan att det blir ett kval mot Helsingborg. Det kan allt hända. HBK har fixat 2 raka kval, ska vi komma ihåg. De kvalade upp mot Sundsvall till Allsvenskan. De hamnade på kvalplats i Allsvenskan, om det var första eller andra säsongen. Först, om jag inte har helt fel för mig. Man kvalade mot Sundsvall, man klarade sig kvar. Så att man har en fin kvaltrend, men å andra sidan har man inte spelare som Johan Blomberg, Mikael Boman, Gudjon Balvinsson, spelare som vi ser i större klubbar i dagsläget.
Ja, nej, men det är just det jag tror kommer tala emot dem i slutändan.
En lyckönskning till HBK kanske?
Det tycker jag.
Bärsbordsämna.
Vad tycker ni om bärsen här på Murphys då?
Den är ganska fin. Det är ju en Grängesberg, som man säger så. Och du kan ju historien om Grängesberg, om jag inte missminner mig, Sebastian.
Ja, jag kan väl i det fallet att det är en öl vi känner igen från Hirschenkeller. Genuin läderkulas favoritbar, skulle jag vilja säga.
Var
det? I varje fall 2/3. Har du deklarerat din kärlek till Hirschen, Björk?
Det kanske inte jag har gjort riktigt, men den är ju... Den är tudelad, måste jag säga.
Hur menar du då?
Det är ju genuint när man kommer in, liksom. Det är ju faktiskt en av få ställen som jag har problem att komma in.
Ja, exakt.
Men när man väl kommer in, då är det en av de mer genuina ställena som finns i Stockholm, skulle jag säga.
Det enda man kan ifrågasätta med Murphys, om man ska snacka skit om det trevliga stället vi faktiskt sitter på idag. Det har ju börjat fyllas på i det här lilla rummet som vi sitter i. Ska vi säga lilla Murphys kanske?
Arga Murphys.
Arga Murphys. I vilket fall så sitter vi med Grängesberg i Norrlands guldglas. Inget fel på Norrlands guld, det är en god öl och den är trevlig att dricka till fotboll. Men att dricka en öl i ett glas där det står något annat på, det är aldrig, nej, och det kommer aldrig bli.
Men det ska jag väl säga, det är ju inte Norrlands gulds fel, utan det är ju
det är lite som
det är lite barnens fel.
Det är lite som att spela på konstgräs, kan man säga.
Lite åt det hållet, det är tråkigt för att man
exakt, inte klubbens fel, i statens fel.
Ja, exakt. Och där har vi fördelen med Hirschen också, ett ställe som vi kan rekommendera ifall ni vill snacka fotboll med genuin läderkula.
Hirschen eller Rådmansgatan, ska vi det vill säga.
Rådmansgatan är ju tunnelbanestationen, men
Sveavägen är det.
Hållplatsen någonstans.
Inte Hornstull. Inte Götgatan, inte Fridhemsplan, men Sveavägen.
Precis. Så vill ni snacka fotboll med genuin läderkula, så finns ofta vi där en fredag eller lördag i månaden.
En. Nu får du väl.
Ja, kanske fler till och med. Troligtvis fler. Men i vilket fall så finns vi där. Så det är ju bara att grabba tag i oss och så snackar vi lite snedsparkar och Texas och liknande. Gärna Kalle Holmberg ifall ni skulle vilja snacka honom.
Om ni delar kärleken eller inte delar kärleken till honom.
Och vilken öl just ni gillar också.
Grängesberg är ju Hirschens öl, och det är väl den ölen vi föredrar där. Men skulle ni gilla någon annan, så är vi öppna för att testa nytt, så att säga. Men det var väl någonstans en ganska fin inledning till ämnet vi kommer att snacka om under Bärspodd-ämnen, som är lite lättsammare, lite trevligare, lite ölkompatiblare. Och vi börjar väl egentligen den enda punkten vi har.
Det blev så.
Ja,
vi börjar precis med punkten vi har och vi slutar med den också.
Ja, vi vill ju vara först och sist med det här ämnet. Och vi börjar med allsvenskans främsta öldrickare.
Oho.
Vilka killar har vi på den här punkten egentligen?
Det finns ju en del, måste vi kunna säga så här.
Den första man tänker på direkt är ju Dooley Johnson.
En liten sladdare som varit ute i de flesta öar nu.
Ja, som spelat full, om jag inte missminner mig.
Ja, till och med det.
Ja.
Och det är väl det som, jag tror vi varit inne på Dooley Johnson, för det är en spelare som
det är också en liten poddfavorit.
Självklart. En talang utöver det vanliga. Och just det här liksom att han, trots att han var full i antalet matcher, så kunde han ändå lira byxan av de flesta lirarna.
Ja, han var ju fullständigt dominant.
Men förstå vilken talang det hade varit om han inte hade haft en spritflaska i handen på uppvärmning.
Ja,
precis. Vi får be om ursäkt. Jag vet att vi lovade någonstans där i podd 4-5 där någonstans att vi skulle kolla upp hur ofta han besöker barerna i Molde, men det har ju inte blivit av.
Nej, men det är i pipeline.
Vi kan säga att vi har ringt, men vi har inte kommit fram riktigt.
Exakt. Ni vet norrmännen, det är inte alltid lätt. Vi får ursäkta våra norska lyssnare, men har ni någonting på Julie Jansson, har ni någonting på borgen han besökt, meddela oss via Twitter, genuin ladekula, vi finns där. Så att vi är tacksamma för allting vi kan få om Julie Jansson.
Ett forum för alla, kan man säga.
Exakt, men kan vi gå tillbaka till, jag har varit lite intresserad av den här bärslistan vi skulle ha nu.
Jag skulle säga det att jag gjorde lite research inför det här för att komma fram till någonstans vilka allsvenska spelare under 00-talet, 2000-talet som har druckit mest bärs och gillar mest bärs. Och jag kan väl dra någonstans rattfyllelistan för att få en lite kännedom om vilka lirare som har varit i ropet, så att säga.
Och då, vi kan väl säga så här redan nu att Glenn Hussein kommer inte av den här listan, utan vi har breddat lite.
Det är för lång tid tillbaka.
Precis.
Vi pratar efter millenniumskiftet.
Missar vi någon, som sagt, hör av er till Twitter. Vi tar gärna upp det i nästa avsnitt för att rätta till det. Men det här är de spelarna vi har hittat i varje fall. Och etta på listan, där har vi, kanske lite oväntat, Elfsborgs ikonen. Han har spelat överallt. Alla positioner egentligen. Lite av en Björn Anklev, Daniel Mobeck, han hade alltså 1,62 promille i kroppen när han backade in i en husvagn med bilen. Och polisen var där, tog honom, förhörde honom. Han åkte väl på lite straff.
Jag vet inte vad är störst av hur man backar in i en husvagn som är relativt, det är en stor bit liksom. Det är en stor jävla tärning. Men sen att polisen hinner ta fatt den här killen också.
Bodde han på camping?
Kampa var en jävligt trevlig husvagnsemester helt enkelt. Hade han husvagnen med sig? Det är många frågor som är obesvarade. Var han så pass snäll så att han stannade och erkände sig skyldig till det här brottet han begick?
Men det är lite Mobeck att man får väl anta det, eller? Ja.
Det är lite Mobeck som du...
Nej, men jag menar, han...
Snäll spelare liksom.
Ja, exakt. Det känns inte som det mest...
Hetlevrade spelare.
Nej.
Ska vi gå vidare till andra platsen?
Jajamän.
Patrik Järbrant. En spelare som återvände till Bayern för ett antal år sedan när de var i Superettan. Han skulle lyfta dem. Det blev inte riktigt så. Det blev ett antal bira istället. Och genuint är väl det. Det var oklart hur mycket han blåste vid tillfället. Men det som var klart, det var att han fick en fotboja. Och det tyder väl någonstans på att det var en viss alkoholmängd i sammanhanget.
Sen får man ju säga det, för man har ju en mor som är jurist då att, och det kanske alla vet vid det här laget, men när man blåser så är det rätt stor chans att faktiskt alkoholmängden är bra mycket mer än det man blåser. Utan man ska ju gärna ta ett blodprov för att få liksom...
Får det svart på vitt.
Precis.
Bra övergång, för att tre på min lista över rattfylleri. Han tog nämligen ett blodprov för att ta reda på hur mycket alkohol han hade i kroppen. Och det är en spelare som jag pratade rätt mycket tidigare om i podden, Igor Sipniewski, en HBK-lirare som dansade framförallt en vår i Halmstad innan de tyvärr psykiska problemen tog över. Och han försvann lite framförallt efter flytten till Malmö och så vidare, så tappade han ju mer och mer. För det här var i Bunkeflo då, där man genom blodprov kunde se att han hade 0,74 promille i kroppen när han körde bil.
Det är lite som du har nu, Pierson.
Ja.
Det är mycket möjligt.
Du har ju lite problem med rösten, det är övriga. Du är ju sjuk.
Ja, precis. Jag låter ju nästan som en Victor Prodell, om man inte ser. Han har visserligen lite mer stamningar än vad jag har idag. Men jag har väl också haft problem med stamningar genom tiden. Så att någonstans går jag och Victor Prodell kanske hand i hand.
Som Leksand och Bayern.
Leksand
och Bayern. Som Djurgården sjunger, det vill säga. Fortsätt med listan.
I vilket fall Sipniewski har vi snackat om, så att vi går vidare till en annan spelare vi snackade om i våras, så sent som det. Jamal Blackman. Han åkte ju fast för rattfylleri i år, som sagt, efter en tung förlust med Östersund. Och blåste så mycket som 0,68 promille.
Ganska mycket ändå, det ska man veta. Gränsen för grovt rattfylleri går väl vid 0,8, om jag inte missminner mig helt vansinnigt.
Och om det inte är 0,60 med, det kanske är 0,8.
Ja, någonstans däremellan.
0,2 hade jag ju sagt så här.
Men 0,2 är ju rattfylleri, men grovt rattfylleri.
Exakt, precis.
Det kan vara med 0,8, det är mycket möjligt.
Mm. Sen, nu ska man ju inte skratta gott åt någon annans missöden, men jag vill ju påstå att Östersund fick bra mycket medialtid här efter den här händelsen, och vilket skapade en liten bass på att gå på deras matcher. Mm. Skulle jag säga.
Över till en annan HBK-lirare på femte plats på rattfyllerilistan, strax över 0,2. Jag minns inte, jag har inte skrivit ner exakt vad. Jag vet inte om jag vill skydda den här liraren i och med att det vatten HBK-lirare. Nu lirar han visserligen i Dalkurd, så att det är en ganska omskriven och en spelare som enligt många supportrar i HBK-kretsar sviker klubben. Jag är även uttryckt om åsikterna, så att jag är inte renskinnad, så att säga. I vilket fall, han körde upp på en cykelbana dagen efter nyår. Nyår vet vi ju, det kan vara rätt mycket alkohol.
Det är ganska svettigt på nyår alltså.
Men kör upp på en cykelbana och hämta upp en polare. Vad säger ni om den?
Det låter ju väldigt harmlöst, måste man säga.
Det låter ju som att man är ganska i gasen där, alltså. Gasen också.
Sen vi... Jag fattar inte den först nu. Nej, men jag tycker ändå att hämta upp en polare. Jag menar, hur många gånger har man svängt upp på en trottoar för att hämta upp en polare?
Jo, men nu snackar vi om att han backa upp lite med handflatan.
Och nu var han ju förvisso full också, så att
jag kan väl tycka lite synd om dosan i det fallet. Det var dagen efter midsommar, nyår till och med. Troligtvis så var det väl kanske eftermiddag framåt kväll. Han är ju en ganska noggrann människa i det. Kommer tid till träningen i HBK och liknande, och på det sättet är det ju lite tråkigt. Han blev ju av med körkortet och liknande. Men å andra sidan, man behöver väl passa sig dagen efter nyår.
Ja, man kanske inte ska ta bilen dagen efter nyår. Det är väl att rekommendera.
Ganska kort också. Vi har en sjätteplats på listan. Dusan Melicharek, den här eviga andra målvakten i Malmö FF. Han körde alltså rattfull på 0,21. Det är ju precis över. Nästan lite synd om honom faktiskt.
Det blir ju lite ironiskt när han är andra målvakt, kommer aldrig få starten, och han snubblar på mållinjen när han väl blåser.
Ja.
Ja, det är lite tur. Tråkigt.
Han är ju född i fel liv.
Men ja, men det är andra målvakt för mig. Det är man har hela tiden otur.
Den eviga oturen.
Den eviga oturen.
Men det är lite, jo, men det är ju som att det ska drabba just honom. Alltid haft någon före. Sen har vi även några bubblare som vi tänkte ta upp innan vi summerar den här listan och ta fram topp tre. Enligt oss tre då som sitter här vid bordet på Murphys, som ni säkert känner till det här laget.
Vi kan väl börja med att braka av med Javo från Djurgården, Ertom från Djurgården. Jag tror det var en höstkväll, en liten avslutningskväll. Klockan kanske var mellan 2-3 på natten. Vi befinner oss på klubben White, som numera inte är öppet, men då var det jävligt bra dag. Kommer fram lite AIK-supportrar, tror jag det, som är giddra lite med de här två herrarna. Javo går lite mellan, försöker skydda lite, bara nej, men det här är ingenting. Varpå att Ertom, vad säger han, Ludvig?
Kom då.
Som ni säkert hörde på den tidigare. I vilket fall, vi har fler bubblare. Vi har Ankersen, som efter att han avgjorde, som Blåvitt-supportarna säkert minns, mot Helsingfors på bortaplan. Det var ett bra bortafölje. Det var bra stämning. Och han avgjorde med ett vackert mål. Hur firar man om segern? Frågar är det inte journalisterna på plats? Givetvis, på dansk vis. Det blir öl, 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 säger Ankersen. Och danskarna ska visa svenskarna när man dricker öl. Det är någonstans genuint trevligt firande, kan jag tycka.
Och dessutom har vi läsarförslag till det här.
Precis. Jag tänkte bara kort dra Mutombas kommentar inför sommaruppehållet 2013. Där han beskrev det som att någonstans så måste vi kämpa i sista halvleken innan det ska bli skönt till sommar. Då kan man ta en öl och lägga in en snus under läppen. Och det hör ju någonstans också till det här ämnet. Öl och nikotin. Hand i hand, som vi varit inne på tidigare. Och titta förslagen, vad har vi där?
Vi har bland annat, så en god kamrat till mig, det ska jag visserligen säga, storstjärna i Skövde IK, Oskar Forsmark, skrev in till oss Per Texas Johansson. Och du kanske kan berätta mer.
Det är mycket roligt att han nämner Per Texas Johansson, för
det är ju också en poddfavorit.
Absolut, absolut. Och det var kanske inte den mest
framstående spelaren på sin tid.
Precis, precis. Men han var däremot framstående i barna i Halmstad. Och jag har faktiskt sett det med egna ögon när TV-laget där Texas numera huserar. Texas var där, Patrik Ekvall var där, Simon Kacinacci var där, Mattias Koncha var där. Ni hör att det är ganska skärmtet. Gled in på en bar på Lilla Torg i Halmstad. Och där satt vi vi, jag och mitt sällskap, och tog några pilsner ihop. Gärna stad och pramen, en och annan Kaltenberg.
En och annan.
Som greven skulle sagt. I vilket fall satt vi där, och där gled Texas in. Och det första man hör, det är att Concha någonstans skriker. Jag vet inte om de har förfestat på något ställe. Vi var i vilket fall konstigt nog inte inbjudna till det stället. Men då skriker Concha: jävligt bra ställe Texas, jävligt bra ställe. Och någonstans där förstår man ju att det är inte Concha som är kung, det är inte Ekvall, det är inte Cachinaccio, utan det är Texas. Det är han som har bestämt varje steg i varenda utkväll som det här tv-laget har haft. Och särskilt här i Halmstad, när man glider in på Bulls, eller om det var baren jämte, så finns det här. Och Texas, då vill man oss självklart. Vi var ju starstruck, vi snackade Texas Johansson. Gå in på min Instagram så kan ni få se bilden. En trevlig sådan med ett antal bärs på bordet. I vilket fall, vi har även fått ett förslag från en troligtvis göteborgare. Bärs med bjärs. Det kanske du kan bjuda vidare på.
Jag kan tyvärr inte bjuda vidare på den. Så tillvida att det är klart man fattar bjärs, eller bärs med bjärs. Men bjärs, samtidigt, jag tror att Bjärsmyr är en spelare som någonstans kan bjuda till lite om man träffar honom en utekväll, om man säger så. Att han motar inte avsiktligt någon som vill komma och liksom ta en öl med honom, eller om man bjuder på en till och med.
Man får ju säga det också, att någonstans var ju troligtvis bärs, bjärs, eller bjärsbärs, vad man nu kallar honom, i huvudrollen när Gustav Svensson förra sommaren bjöd hem till hans landställe. Det minns jag inte vilken ö det var eller liknande, i och med att jag inte speciellt överdrivet bra koll på blåvitspelarnas landställen. Men i vilket fall, Rogne var aktiv. Tydligen hade han haft ett antal bärs i kroppen och var social. Men någonstans där var väl säkerligen bjärs. Mattias Bjärsmyr ska vi ju säga, så att alla är med på noterna, med i det sociala umgänget.
Jag vill också ha, det ska jag tillägga nu när man tagit en och en, att vi sa att vi inte skulle prata någonting om Glenn Hussein, men när man är på det här ämnet vill jag ändå säga att jag kan rekommendera, om det är någon som känner för att träffa Glenn Hussein, gå till Paddington i Göteborg en lördag. Då kommer ni att få träffa Glenn Hussein. Det kan jag nästan spika vid det här laget.
Men för att summera det här, vi har rabblat upp massa statistik, vi har rabblat upp massa promilletal, men vilka tre spelare enligt er tar plats på listan över 00-talets bästa bärsdrickare?
Då tar jag utan tvekan Ranegi.
Vi har nämnt honom, men han gillar ju att vara det folk är, som han själv säger. Men å andra sidan så vill jag ju givetvis med Igor Sipniewski på listan.
Ja, jag kommer,
kan ni motsäga det?
Jag kommer gå ganska tråkigt med Dool Johnson. Killen spelar ändå full alltså.
Men kan vi inte komma överens om Igor Sipniewski och Julie Jansson? Motsäger ni det? Men du vill ha med Java på listan?
Nej, Ranegi.
Ranegi.
Jag är också lite av en outsider, men jag vill nog, ja, de tre är så fast.
Mobeck och den husvagn.
Det här är ju
någonstans som jag har honom på tredje plats.
Nej, men alltså Mobeck ska ju inte komma undan här.
Nej, precis.
Jag tycker att Mobeck inte ska komma undan. Så jag kommer att gå emot Björk här vad gäller Mattias Ranegi någonstans.
Vi tycker olika. Är du beredd att vika det?
Men det är majoritet.
Sen får vi fråga vad folket tycker.
Precis. In och rösta på Twitter. Inom snar framtid kommer vi lägga upp en frågeställning. Vem är allsvenskans bästa öldrickare under 00-talet? Bärsdrickare, om ni så vill. Så får ni helt enkelt rösta. Vi kommer med Ranegi, vi kommer med Mobeck och givetvis både Julie Jonsson och Igor Sipniewski. Kom gärna med egna alternativ. Men det är det ni har att välja på.
Skål!
Skål!
En ny Grängesberg inne på bordet. Vi är fortfarande kvar på Murphys. Klockan är strax
en timme innan avspark kan man säga.
Precis. Och vi är helt enkelt framme vid vår sista punkt. Den ni säkerligen känner igen vid det här laget. Liberala punkten. Och ikväll kommer vi snacka om ansiktsbehåring i Allsvenskan. Ett ämne vi berört lite så smått med Stefan Batan och hans skägg. Men har vi helt enkelt andra skägg, mustascher, vad ni vill, men hår i ansiktet som kan vara värt att nämna. Vad säger ni?
Spontant, jo ingen berget. Men eftertänksamheten säger ju givetvis Kalle Holmberg.
Getskägget svarar. Nej, men det finns många fina ansiktsbehåringar i Allsvenskan. Jag fastnar ju lätt vid Erdal Rakip, som jag tycker har en fantastiskt fint skägg.
Får inte glömma Cebicki. Moppemorsa.
Ja, precis.
Moppemorsan är aldrig underskattad. Ta till exempel Pelle Prästberg. När han odlade skägg inför SM-finalerna ett år där när Färjestad var framgångsrika. Då kom han med moppemorsan. Fick utstå hård kritik när han hade den lika så. Och det var ganska genuint.
Man kan väl säga att det är många som försöker i Allsvenskan. Vi har Marcus Rosenberg som länge försökt. Det var väl lite som jag försökte med på skägg förra året. Jag försökte, jag kämpade.
En hamburgertallrik för mig.
För olika hamburgare, men vill du ha bara en vanlig?
Bara en vanlig.
Ja, jag tar en likadan.
Jag kan ta en pommes frites tallrik.
Pommes frites?
Ja.
Tack.
Ja, ni hör ju. En del får satsa på det lite billigare snarare.
En del går offensivt och en del går defensivt.
Jag har väl alltid varit den defensiva. Det är bara att titta på FIFA. Ultradefensiv och 70% bollinnehav.
Ja, men då ska vi inte underskatta ansiktshåren.
Precis, för det är väl någonstans det vi pratar om här. Och jag var inne på Rosenberg och säger återigen att Rosenberg försöker. Och det är väl lite som Batan sa också, att Rosenberg har kanske helt enkelt inte talangen för det.
Fast jag tror inte det. Jag tror bara det handlar om att han vaknar upp. Han orkar inte ansa det där lilla. Jag tror inte, han är inte ute efter att spara någonting. Han vill inte ha en moppemussel.
Känner du igen dig själv i det här?
Nej, jag får inte riktigt bastant skägg om jag vill liksom. Sen så vill jag inte ha det självklart. Det är ju därför jag tar bort det.
Men sen får man väl också se att Kennedy Bakkerud-Sjol har ju ändå ett hyggligt skägg. Även om det är likat med, han kommer ju alltid stå i skuggan i Hammarby av Battans skägg. Men det finns ju ett skägg där.
Är det en assyrisk eller syriansk skäggväxt vi börjar prata om här?
Kennedy är ju assyrier. Ja. Eller vilket fall så har han ju spelat i assyriska. Och det är ju någonstans moderklubben.
Ja, jag tror att han är assyr och jag tror även Batan är assyr. Men är det där den bästa skäggväxten kommer ifrån?
Kanske är det det vi kommer fram till någonstans. Hur vi än väger Rakips skägg. Nu vet jag inte vad han har för bakgrund, så det kan jag tyvärr inte uttala mig om. Men det är ju någonstans det skägget jag sympatiserar mest med Allsvenskan. För jag tycker det är så vackert. Och även om Batan är väl någonstans i en särklass ställning i Allsvenskan. Men utefter det så gillar jag ju Rakip.
Mitt favoritskägg är ju Kalles liksom. Kalle Holmberg. Bockskägget.
Kalle Holmberg. Fodfavorit då.
Ska vi avrunda det?
Vi kanske ska göra det och ta lite kort om läget. Som sagt, klockan har nu tickat över
6-0.
Det är ännu fler par här inne på serveringen. Inte bara par utan sällskap. Det är 1, 2, 3, 4, 5 utöver oss som sitter där vid olika bord. Vi sitter självfallet i ena hörnet för ljudets skull, för er skull, lyssnarna. Men kanske är det också där vi ska avsluta den här podden. Skåla en sista gång. Och vill ni ha fler bärspoddar, där det bara hör av er. Vi gillar att ha bärspoddar vid derbyn. Men skulle det bli ett stort intresse så skulle vi mycket väl kunna utlova fler.
Absolut.
Nu tar vi en sista skål för en till bärspodd och för ett bra derby. Skål.
4 shot nu då.
Exakt.